för första gången så famlar vi inte i det mörka. Det känns fantastiskt att vi i alla fall vet var vi ska leta.
När man verkligen tänker på det så är det klart att man känner att man har gjort något bra, liksom att man har hjälpt till med studierna.
Hur kan ett virus lura kroppens immunsystem att attackera sina egna insulinceller? En enda cell förstörs, den som råkar göra insulin, och inga andra celler i kroppen påverkas. Som en laserkniv. Hur går det till? Ja, vad är det som triggar igång typ 1 diabetes? Det här är en fråga som har jäckat medicinvetare i tusentals år. Idag träffar vi forskaren som rankas topp 10 i världen av de främsta typ 1-forskarna, och han leder den svenska delen av Teddy-studien. Tack vare Teddy har vi äntligen börjat förstå vad som händer. Svaren har både tagit forskarna helt på sängen och gett dem segervittring. Välkommen till Diabeteslabbet med mig, Johanna Paus Darlington. Det här är en podd från Svenska Diabetesförbundet som försöker förstå diabetes med hjälp av forskningen. Vad som orsakar typ 1-diabetes är fortfarande en olöst gåta. För att knäcka den startades Teddy för 20 år sedan, världens största barnstudie som följer barn med förhöjd risk att få typ 1, för att hitta vad i barnens liv som startar sjukdomen. Vi har träffat ett av barnen på Teddy-mottagningen i Malmö, och med oss i studion har vi Åke Lernmark. Hej Åke.
Hej.
Du är seniorprofessor i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitet, och du leder den svenska delen av Teddy-studien från Skåne. Och ni har alltså följt 2 500 svenska barn från födseln.
Ja, det stämmer. Vi screenade över 50 000 nyfödda barn mellan 2004 och 2010. Och av de svenska barnen så var det 7,5% av de nyfödda som skulle kunna vara med i studien, för att de är föds då med förhöjd ärftlig risk för att kunna få typ 1-diabetes. Och vi kunde genomföra studien för att ungefär 10 år innan så hade vi utarbetat vilka riskgener man ska ha för att kunna få sjukdomen. Och därför kunde vi gå ut och använda riskgenerna som ett sätt att fråga föräldrarna med sitt nyfödda barn om de kunde tänka sig att vara med i Teddy-studien.
Riskgener är typ 1-diabetes ärftligt. Ja, risken att drabbas av typ 1-diabetes är ärftlig, men den är väldigt liten. Det finns 2 gener som spelar stor roll, och du behöver ha någon av dem för att insjukna. De finns hos 95% av alla som får typ 1-diabetes. Det här är väldigt vanliga gener. Var fjärde svensk har en av dem eller båda. Har du en gen så är risken ungefär 1% att du får typ 1-diabetes någon gång under din livstid. Har du båda generna, vilket är ganska ovanligt, så stiger risken till 30%. Bara 1 av 8 barn som får typ 1-diabetes har någon mer i sin familj med sjukdomen. Så att bära på generna räcker alltså inte. Du måste utsättas för något mer. Generna heter DQ2 och DQ8.
Så att de som bär på de här generna, de måste utsättas för någonting mer. Och det vet vi ju, att det finns andra genetiska eller andra gener som bidrar till risken. Men deras roll är så mycket mindre än miljön. Så det är någonting i miljön vad barnen utsätts för som gör att sjukdomen triggas.
Mm. Och det har ni försökt ta reda på i Teddy. Vad är det?
Det är det som Teddy går ut på.
Teddy står för The Environmental Determinants of Diabetes in the Young. Teddy är en amerikansk studie som pågår i 4 länder, i USA, Finland, Tyskland och i Sverige. I studien deltar 2 500 skånska barn. Studien försöker ta reda på varför barn får typ 1-diabetes. För att hitta svaren har Teddy följt barnen under hela deras uppväxt. Första besöket kom de på när de var 3 månader gamla. Sen kommer de på 39 besök till för att lämna prover och uppgifter om sig själva, tills de fyller 15 år. Då tackas de av. Om 2 år, 2025, fyller de sista teddybarnen 15.
Det som är viktigt att komma ihåg, det är ju att Teddys mål är inte diabetes. Teddys mål är att ta reda på när den första biomarkören för sjukdomen dyker upp i barnets blodprov. Och då vill vi ta reda på, vad är det som gör att man får en sån här biomarkör som talar om för oss att kanske 10 år senare så kommer det här barnet att få diabetes.
Biomarkörerna som Åke pratar om är olika autoantikroppar. De kan mätas i blodet. En autoantikropp är en antikropp som av misstag får immunförsvaret att attackera och förstöra kroppens egna celler, istället för att angripa främmande virus och bakterier. Autoantikropparna är alltså varningssignaler att kroppen börjar utsätta sina friska betaceller för attack, cellerna som gör insulin. Teddy-studien letar efter 4 olika autoantikroppar som angriper varsitt ämne i betacellen. Teddy har visat att det inte brukar räcka med en autoantikropp för att få typ 1-diabetes. Men dyker upp 2 eller fler så är risken stor. Då får 7 av 10 barn typ 1-diabetes inom 10 år.
Betacellen är ju den enda cell vi har i kroppen som kan tillverka insulin. Så det är ju ganska allvarligt att det egna immunsystemet får för sig att attackera just insulin. För då, när immunsystemet har tränat upp sig själv, då ryker betacellerna och ingenting annat. Precis som du sa i inledningen, att det är som en laserkniv som bara skär bort betacellerna. Och det karaktäriserar en autoimmun sjukdom. Attack på sina egna protein.
Mm. För att förstå typ 1-diabetes letar alltså Teddy-forskarna efter något i barnens liv som startar attacken. Men vad? På mottagningen kallas alla Teddybarnen hjältar för sin insats. I hela sina liv har de registrerats. Allt från deras frukostflingor och danslektioner till virusinfektioner. De har skickat in bajsprover, snor, tånaglar, mjölktänder och prover av sitt dricksvatten till forskningscentret i Malmö. Familjen har skrivit egna matdagböcker och svarat på frågor om hur alla mår. Och vid de 40 besöken har barnen lämnat 100-tals rör med blod. Var?
Vi började 2002 och vi började inte skriva förrän 2004. Så i 2 års tid arbetade vi med protokollet. Och i Teddy-protokollet, för vi visste ju inte vad vi skulle titta efter. Vi visste att det tidigaste vi kan börja, det är när barnen föds. Tidigare än så kunde vi ju inte göra en studie. Så vi ville ju inte missa någonting. Så det är ju därför som vi har bett föräldrarna ta avföringsprov varje månad. Från blöjorna till att börja med och sen skicka in avföringsprov till dessa barnen var 4 år. Det var så mycket skit i posten under de här åren. Och vi ville ta reda på vad har de utsatts för, vilka födoämnen har de fått när de växte upp. Har mamma ammat på olika sätt om man fick antikroppar eller inte fick antikroppar? Jag tror vi har frågat allt. Vi hade ju virus som en misstänkt brottsling. Det kan vi ju inte komma ifrån, för det har ju varit väldigt många kopplingar mellan att barn har fått diabetes och att de nära diabetesdebuten då har haft infektioner. Så det har ju varit på vår radar i väldigt många år att det har någonting med virus att göra. Men det var ju inte förrän vi gjorde Teddy-studien som vi kunde hitta tidpunkten för virusinfektionen. Nu vet vi var vi ska leta.
När ni började Teddy-studien så var ni ju öppna för hur mycket som helst. Ni tittade på allt, mer eller mindre. Vad var det ni hittade?
Så vi hittade att innan barnet fick sin första autoantikropp så hittade vi att föräldrarna talade om för oss att i besöket innan det besök där antikroppen fanns i blodprovet så hade barnen haft en infektion. Och det ledde till att vi började rota med olika metoder.
I början trodde forskarna att de letade efter en akut virusinfektion som gjorde att barnen strax därefter fick typ 1-diabetes. Det var precis tvärtom. Istället handlar det om en seglivad infektion som dröjer sig kvar i kroppen många år före de första diabetessymptomen visar sig.
Vi blev tagna på sängen att andra barn blir av med viruset på 21 dagar, men de här barnen kunde ha sitt virus i upp till ett år. Men sen försvinner ju virus och symptomen försvinner, men autoantikropparna uppstår och de försvinner inte. De blir kvar, men viruset är borta. Det visste vi inte när vi började. Hos en del barn så är det någonting vi kan mäta i barnets blodprov när det är 3 månader gamla. Det är ju inte klokt, va? Så redan vid 3 månader så har vi biomarkörer som säger att det här barnet kommer att få en första autoantikropp mot insulin.
Med hjälp av TEDD-studien så har ni ju ringat in 2 olika virus som misstänks trigga barnens immunförsvar att slå ihjäl de egna betacellerna. Vilka 2 virus är det handlar om?
Förenklingen är ju att det är 2 virus. Det vi arbetar med, det är en virusfamilj som då kallas för tarmvirus eller enterovirus. Och där finns det flera. Våra barn som föds under sitt första levnadsår, det är ju otroligt vad mycket virus barnen utsätts för. Boven i dramat är Coxsackievirus. I Sverige och i hela världen är det 30-40% som under sitt första levnadsår kommer att ha en Coxsackie-infektion.
Mm. Och vad är det då? Är det en förkylning?
Det är enterovirus. Och det är oftast att de får lite feber. De har oftast inga symptom. De är lite allvarligare, så kan det vara diarré. Det är de här lätta barninfektionerna som alla barn blir utsatta för.
Ja, de är lite lösa i magen som man kanske inte ens tänker så mycket på.
Nej, man tänker inte så mycket på det. Mm. De här barnen har, tror vi, en oförmåga att göra sig av med virus. Man fortsätter till exempel att bajsa ut virus mycket längre än de barn som gör effektiva virusantikroppar.
Så istället för att det går över på några dagar så går det över, tar det flera veckor?
Så kan det ta flera veckor. Okay. Vi hade ett teddybarn, det tog ett år. Den andra familjen är gastrit. Det är inte ett enterovirus, utan det är ett virus som bara drabbar tarmen. Så gastriten kan bero på till exempel ett virus som heter adenovirus. Det kan bero på vinterkräksjuka.
Den känner vi till.
Den känner ni till.
Finns det någon teori om varför vissa barn klarar av det här viruset och andra inte?
Lika ja, bra, det, i alla fall. Det gör det. Och det är de förhöjda ärftliga generna som styr om vi är bra på att göra antikroppar mot virus. Så att, och det enda, nu vet vi inte med Coxsackie. Teddy håller på med det just nu och tar reda på hur bra antikroppar mot Coxsackievirus gör teddybarnen som har fått insulin autoantikroppar. Vi vet vid tidigare forskning det är att har man personer med DQ2, det är 16% av Sveriges befolkning bär på DQ2 i en upplaga eller i 2 upplagor. När de får ett hepatitvaccin så är deras hepatitantikroppar sämre än de som inte har DQ2. Så vi visste att just de här DQ2-personerna ligger illa till att inte vara lika bra på att göra virusantikroppar som andra barn. Mm. Och annan forskning som pågår parallellt där man undersöker bukspottkörteln från personer som har just utvecklat typ 1-diabetes, så kan man faktiskt hitta spår utav Coxsackie-infektion i deras betaceller. Och då kan man tänka sig att det här är en kronisk virusinfektion. den går inte bort. Det kanske är den som gör att om man behåller ett sovande virus i sina betaceller så är det kanske det som underhåller immunsystemet att fortsätta att attackera betacellerna, att fortsätta med vår biomarkör.
Det finns många exempel på virus som kan stanna kvar i kroppen och aktiveras igen. Ett är vattkoppor som kan komma tillbaka senare i livet som bältros.
Hos vissa människor, beroende på deras ärftliga risk för just bältros, så gömmer sig viruset i kroppen och ibland så blommar det upp och man får bältros. Det finns flera sådana exempel på där vi är värddjuret för virus som sover i olika delar av vår kropp och vid olika tillfällen, aktivering, det kan vara stress, så börjar viruset att dela på sig igen och man får en virusinfektion som visar sig. Och då kan man tänka sig att i typ 1-diabetes så är de någonting motsvarande. Viruset äter sig in i betacellerna när man är 6 månader och stannar kvar där.
På Teddymottagningen i Malmö träffar vi Ellen Andersson och hennes mamma Kristina. Ellen är ett av de barn som deltagit i studien. Idag är Ellen på sitt sista besök. Hon fyller nämligen 15. Varje utflugen deltagare får sätta upp en stjärna med sitt namn på väggen i korridoren. Idag ska Ellen sätta upp sin.
Men vilken ordning ska vi börja idag? Ska vi börja med att vi tar blodprovet och du får sätta upp stjärnan?
Mm, kan vi göra.
Och sen så tar vi frågorna sist. Ja. Är det bra?
Det låter väl jättebra.
Mm. Jag heter Ellen Andersson och jag är 15 år och jag har varit med i Teddy-studien sedan jag föddes.
Du har ju varit på 40 besök här, va? Visst är det så många?
Ja.
Och lämnat allt från tånaglar och till allt möjligt och fört matdagbok. Hur har det varit?
Jo, alltså det har varit mamma som hjälpt mig mycket också. Så alltså, matdagbok och sånt har jag inte behövt lägga så jättemycket vikt i. Men alltså, proverna och sånt är det ju bara, alltså, är jag bara glad att hjälpa till med.
Vad hoppas du på att allt som du har gjort här ska leda till?
Jo, men att det kanske går att liksom förhindra diabetes typ 1. Förhindra det liksom. Min bästa vän har ju diabetes typ 1. Och hon har haft det i många år. Men jag ser ju liksom i skolan och hela tiden hur hon behöver kämpa med det dagligen. Alltså det kan vara allt från att hålla koll på om hon är låg eller hög. Eller ja, men, hur hon mår. Eller behöver kolla hela tiden efter hon har ätit och så. Så det känns jättebra att kunna hjälpa någon när man har någon i närheten som man vet, alltså hade kunnat få hjälp av det ifall det hände tidigare eller så.
Så sitter du bra?
Yes.
Nu torkar vi först lite. Mm. Är du beredd?
Ja.
Sista provet i Teddy.
Mm.
Känns det skönt?
Ja.
Ellen, har du utvecklat några antikroppar?
Nej, det har jag inte, som tur är.
Nu är det sista besöket. Idag. Hur känns det?
Jo, alltså jag har ju varit med hela livet så det kommer ju bli, kännas som en riktig förändring. Men ja, jag har gjort mitt här känner jag nu.
Kommer du sakna det lite nu när det är klart här då?
Alltså jag tror jag kommer göra det för det känns ändå, det är liksom en del av ens liv liksom. För jag har ju varit med hela livet som sagt så ja, lite kommer man nog sakna det.
På mottagningen här så kallas alla barn som är med och deltar i den här studien för hjältar. Känner du dig som en hjälte?
Alltså det är inget man går runt och tänker på. Men när man verkligen tänker på det så är det klart att man känner att man har gjort något bra. Liksom att man har hjälpt till med studierna.
Idag pratar inte Teddy-forskarna längre om typ 1-diabetes som en sjukdom. En av studiens viktigaste upptäckter är att forskarna ser 2 olika spår för hur sjukdomen uppstår. 2 olika förlopp. I strålkastarljuset har vi 2 riskgener och 2 olika virusfamiljer. Här ser forskarna också 2 olika varianter av sjukdomen. Den första varianten startar när barnen är riktigt små, 1-2 år gamla. Det småbarnsvirus som de dras med länge är en Coxsackie-infektion. Den första biomarkören som dyker upp är en antikropp mot insulin. Att just den dyker upp först syns bara hos de allra yngsta barnen. De delar också samma riskgen, DQ8.
Så DQ8-barnen, de utsätts för en virusinfektion tidigt i livet och därmed får de också diabetes tidigt i livet. Men det kan ta 10 år. Man kan få sin infektion när man är 1 år gammal, men man blir inte diagnostiserad med diabetes förrän man är 12. Så man har gått hela sin uppväxt med en tyst sjukdom som växer till sig. Varje år förlorar personen långsamt men säkert sina betaceller. Och när man har förlorat 90% av, eller kanske 70% av sin insulinproduktion, först då dyker symptomen upp. Så det är DQ8-formen. Vi tror att när barn med DQ8 diagnostiseras, då när de diagnostiseras med diabetes, då har de lägre egenproduktion av insulin och de förlorar sin egenproduktion av insulin fort. Det tar kanske bara 1 år. Vissa barn får ju diabetes tidigt och då är det en accelererad form. Då kan man få diabetes när man är 2 eller 6. Men vanligast är ju att man får sjukdomen framåt efter 10 års ålder. Så det är DQ8-gruppen, en mer allvarlig form av typ 1-diabetes.
Den andra varianten drabbar äldre barn. De får sin första biomarkör när de är 3 år eller äldre. Den kan alltså dyka upp mycket senare också. De flesta som får typ 1-diabetes insjuknar först i vuxen ålder. Biomarkören är GAD och de här barnen har en andra riskgenen gemensamt, DQ2. Här är kopplingen till det misstänkta viruset svagare eftersom barnen i studien slutade lämna in bajsprover när de blev äldre. Men det är alltså ett magsjukevirus som Åke och hans kollegor tror på.
Så låt oss se på DQ2-gruppen då. Vad är det för en då? Det är en grupp som utsätts för någonting efter 2 till 3 års ålder, men det fortsätter. De här barnen får en annan biomarkör som heter GAD, eller GADA. Och det är en mildare sjukdom, så när de har gått med sina GADA-antikroppar i många år och diagnostiseras, låt oss säga när de är 12 år gamla, då har de mer egenproduktion. De kommer att kunna behålla sin egenproduktion längre. Och det är det vi tror, att vi har 2 olika sjukdomar av typ 1-diabetes. En stor skillnad är att insulin som första antikropp, små barn, GAD som första antikropp, blir äldre barn, men det försvinner inte. Man kan få GAD-antikropp när man är 14, men man får inte insulin-autoantikroppar när man är så gammal. Tänk er själva teddybarn som har gått i 14 år och har varit negativa i 38 blodprov. Och när de kommer in på 14-årsbesöket så finns GAD-antikropparna där. Så det betyder det barnet har blivit utsatt för någonting kanske bara 1 år innan som gör att man får GAD-antikroppar. Och en antikropp brukar inte räcka, men får det barnet en autoantikropp till, 2 eller fler ska man ha för att få diabetes, kan man tänka sig en diabetesdiagnos då vid 24 års ålder.
Sverige och Finland är de 2 länder i världen där typ 1-diabetes är vanligast. Åke ser flera förklaringar till det. En är att riskgenerna är vanligare här. Fler kan få sjukdomen. En annan är att vi inte utsätts för så mycket smuts och smittor. Våra immunsystem får inte jobba.
Nej, jag brukar skämta om att problemet för typ 1-diabetes i Skandinavien, det är effektiva dammsugare från Electrolux. Det har varit det stora problemet. Det kan ni klippa bort. Ja, det är för rent. Det är för rent. Det är ju ut med ungarna. De ska infekteras.
Nu ska du få sätta upp din stjärna här. Yeah. Ellen A står det på.
Ja.
Mm.
Har du sett ut någon bra plats?
Nej, det får jag se till att göra. Känns stort.
Känner du stolt?
Ja, verkligen.
Du är färdig. Ja,
tack så
mycket. Du har varit jätteduktig.
Tack så mycket.
Får ni ha det så bra.
Ja, det ska jag.
Ja.
Teddybarnets insats är ju för oss fullständigt obegripligt att de under 15 år har ställt upp för studien. Det är bara att gratulera barnen att de genomförde det här under sina första 15 levnadsår. För de har verkligen bidragit till att vända upp och ner på hur vi ser på typ 1-diabetes. Så vi är ju så fascinerade, tacksamma och det är ju helt underbara ungar.
Vad är då nästa steg i Teddy?
Vi har en grupp, ett forskare i Teddy där jag hör till den gruppen och driver den gruppen. Och det är att ta reda på varför och hur går det till när de här autoantikropparna uppstår. Den andra gruppen som ofta är kliniker, de är vana att se barn som är insjuknar i diabetes. De vill ta reda på hur går det till när man har två eller flera autoantikroppar under flera år och betacellerna långsamt förstörs. Och där ligger ju Teddy inne med svaren och massor med prover som kan analyseras för att se, finns det något sätt vi kan ta reda på och bromsa den där processen? Vad är det som händer när man lever med kroniskt med autoantikroppar och i bakgrunden pågår det en långsam destruktion av dina insulinproducerande celler? Så där är grupp två. De kastar sig över de prover vi har samlat in. Det ligger ju över 3 miljoner prover i biobanken. Och det finns hur mycket data som helst att ladda ner ifrån nätet. Och är man bioinformatiker så finns hela Teddy-studien tillgänglig för hela världen att analysera den information och de data vi har samlat in hittills. Det är 100% att vi delar med oss det vi har lärt oss till hela världen och vi hoppas på att det finns någon smart rackare där ute som kan använda våra data och faktiskt räkna ut hur det går till att få en första antikropp och hur går det till när betacellerna förstörs under kanske en 10-årsperiod till dess att man får diabetes. Och jag vet inte om den smarta personen heter AI i förnamn, men det är ju inte omöjligt. Det används redan utav flera laboratorier att försöka. Det är så mycket data så att en enda hjärna klarar inte av det, men AI kanske gör det. Det hoppas vi på.
Teddy-forskarna har vittring på två möjliga sätt att stoppa typ 1-diabetes. Det ena är vaccin, det andra bromsmedicin.
Vi som hör till grupp 1 då tar reda på hur uppstår den första antikroppen. Vi är ju väldigt entusiastiska för kliniska försök med vaccin. Och det är ju en första studie som har gjorts på vuxna med ett Coxsackievaccin. Så det kommer. Och vi hoppas då på att för första gången i världshistorien då att industrin engagerar sig i det här och ser möjlighet att tjäna pengar på att utveckla sånt vaccin. Och det andra steget är den andra grupp 2-gruppen som vill förhindra att de autoantikroppspositiva barnen går vidare till stadie 2 till stadie 3, det vill säga diabetes, att man får ökade möjligheter att undersöka, kan vi hitta på en bromsmedicin?
Mm.
Och jag var ju med när HIV, när AIDS-epidemin kom. Jag jobbade i USA då och det var ju panik och amerikanska hälsoministeriet hällde ju i pengar för att utveckla ett behandling av HIV. Och ni vet att det har inte gått att göra ett vaccin. Men däremot så är det ju en av de stora succéerna att man på väldigt kort tid kunde utveckla bromsmedicin. Så i dagens läge, om man blir HIV-infekterad, ja, då går man ju ganska, då får man behandling med bromsmedicin och man klarar sig i väldigt många år på den bromsmedicinen. Varför kan det inte bli samma entusiastiska upprustning av typ 1-diabetesforskningen för en sjukdom som är så allvarlig att fler engagerar sig. Och jag tror att drivkraften är ju tyvärr pengar. Och en drivkraft är att få industrin intresserad. Mm. Att de ser att här finns det pengar att tjäna.
Ja, för det borde ju finnas väldigt mycket pengar att tjäna. Om man utvecklar en bromsmedicin som man måste äta hela livet kanske.
Ja, och det är det. Ja. Ja, absolut.
Och om vi får ett vaccin då, hur skulle man kunna använda det?
Jag tror att om det ska fungera så blir Coxsackievaccinet mot typ 1. Det ska ges tillsammans med vaccinet mot rotavirus som är det första vaccin som nyfödda barn får. Barnen kommer då att utveckla antikroppar mot Coxsackie och när de några månader senare blir infekterade med Coxsackie då har de redan antikroppar mot viruset så att det neutraliseras direkt. Och det gör ju att om vi har rätt så kommer insulinantikroppar hos de här barnen inte att utvecklas. Får man inga insulinantikroppar då får man väl förmodligen inte en andra antikropp heller. Och det skulle då leda till att man förhindrar, kanske inte hälften, men om vi ser på de frekvenser vi har så skulle vi då förhindra av de 1000 barn i Sverige som får diabetes varje år så kanske vi kunde minska det till, om man är riktigt optimistisk, till 600. Vilket ju vore helt fantastiskt.
Mm. Och det är ju redan på gång ett första vaccin mot ett Coxsackievirus. Hur går det med utvecklingen av det?
Så det vi vet det är ju att det hela började med ett litet biotechföretag i Finland som sen fick hjälp av ett annat företag i USA att utveckla det här vaccinet och man startade den första studien som är då på vuxna. Och den studien så vitt jag har hört från de ansvariga det är ju att vaccinet visade, de som fick vaccinet utvecklade antikroppar då mot Coxsackievirus, bra antikroppar mot Coxsackievirus. Så det fanns ju alla anledningar då att gå vidare med en mycket större studie, också på vuxna. Och i den vevan så kommer Sanofi, som är ett av världens största läkemedelsföretag, in. Då går de in och köper det här företaget som hade vaccinet. Så nu ligger det på en jätte som Sanofi att fortsätta utvecklingen av vaccinet.
Vad hoppas du mest på då? Vaccinspåret eller bromsmedicinspåret?
Så jag hoppas väldigt mycket på vaccinspåret. Jag tänker ofta på de som har typ 1-diabetes. Jag får ju ofta höra varför håller ni på med och screenar för barn som har fått autoantikroppar. Det hjälper ju inte oss som har diabetes. För där har immunsystemet, hos oss har immunsystemet bestämt sig för att betaceller ska inte finnas. Och målet som jag ser det är att förstå hur, om vi kan förklara mekanismen hur sjukdomen utvecklas, då kan vi ta den mekanismen och köra den åt andra hållet för att stoppa immunsystemet att uppfatta betacellerna så främmande. Då kommer transplantation av langerhanska öar eller stamceller som gör insulin. Då kommer det att fungera. Om vi inte löser den gåtan eller det problemet, då kommer alla försök med stamceller och öar att vara problematiska för att immunsystemet uppfattar det transplanterade cellen som främmande.
Mm. Ja, nu om det, man blir transplanterad idag så håller det liksom ett antal år, men sen brukar det.
Ja, just det. Och den antikropp som först kommer tillbaka, det är gadda antikroppar.
Vilken betydelse har Teddy haft för diabetesforskningen?
Det har ju då förändrat vår syn på sjukdomen i och med att vi har kommit på när sjukdomen börjar. Så Teddy talade om för oss var vi ska leta efter den mekanism som förklarar varför sjukdomen uppstår. Det visste inte vi när vi skrev Teddyprotokollet för över 20 år sedan. Men nu vet vi, och nu vet vi hur vi ska gå tillväga för att fortsätta forskningen och ta reda på hur går det till.
Åke, du har nu i 50 år försökt knäcka gåtan typ 1-diabetes. Hur nära skulle du säga att vi är?
Ja, det beror på vilket tidsperspektiv man har, men jag känner ju att för första gången så famlar vi inte i det mörka. Hur går det då till att en virus som hänger kvar i kroppen resulterar i att immunsystemet gör en immunreaktion bara mot insulin? Det är en fullständigt fascinerande fråga. Jag hoppas ju på att det ska vara tillräckligt med resurser för att vi under de kommande 10 åren ska kunna ta reda på hur går det till när virus tillsammans med omgivningsfaktorer hos barn med förhöjd ärftlig risk, hur går det till när de får sin första autoantikropp på grund av att immunsystemet triggas? Det vill jag gärna ta reda på.
Mm. Men du kommer hänga med.
Jag kommer att hänga med. Jo, men det är jag ju tvungen till att göra.
Ja.
Det är svårt. Nej, men det går ju inte att släppa det här.
Nej, ingen pension i sikte för dig.
Nej, det får väl bli på lite olika sätt. Nej, det har jag inte tänkt på. Mm. Jag går ju ut ur Teddy-studien tillsammans med det sista 15-åringen. Men då är min plan att flytta över till Teddys Data Coordinating Center i Tampa och tillbringa tid där med att sitta och rota i Teddy-data och försöka lista ut hur det går till när infektion och omgivning ger en autoimmun reaktion.
Mm.
Det vill jag gärna göra, och Tampa är väl okej att vara i. Man behöver inte vara där när det är hurricanes, men man kan vara där i januari när svenska vintern, speciellt i Skåne, inte är något att hurra för.
Verkligen. Det blir inte dumt. Stort lycka till. Vi hoppas verkligen att du lyckas klura ut det här. Och med det ska vi runda av. Stort tack, Åke, för att vi fick träffa dig.
Tack själva.
Ja, är det möjligt att vaccinera bort typ 1-diabetes, en av våra tuffaste sjukdomar? Ett av de virus som Teddy-studien har ringat in är målet för ett nytt vaccin som utvecklas av svenska forskare. I avsnitt 3 berättar vaccinforskaren Malin Flodström Tullberg om de första resultaten. Missa inte det. 2500 skånska barn har alltså varit med och gjort Teddy-studien möjlig. Vill du också vara med och bidra till forskningen som testperson? På diabetes.se kan du hitta studier som söker personer med diabetes just nu. Du har lyssnat på Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Jag heter Johanna Paus Darlington och vår producent heter Ulrika Lundberg. Har du en fråga till oss eller ett ämne som du vill veta mer om, mejla oss på diabeteslabbet@diabetes.se. Tack och hej!